Du lyssnar på Slaget om Kursk av Niklas Zetterling och Anders Franksson, inläst av mig, Per Runhammar. Förord. Mycket har skrivits om kriget på östfronten 1941-45 och om operation Citadelle, det stora pansarslaget vid Kursk sommaren 1943, som har lyfts fram som en vändpunkt på östfronten. Med tanke på hur omfattande striderna var, hur många som deltog och hur länge de pågick, är det emellertid tveksamt om ett enskilt slag kan tillmätas en så avgörande roll. Hur som helst var det första gången under andra världskriget som en tysk sommaroffensiv misslyckades kapitalt. Tyskarna kom inte ens halvvägs till sitt slutmål, staden Kursk. För Röda armén och dess sida var det däremot första sommaren man lyckades stå emot Hitlers trupper. Men tiotusentals soldater dog i det som anses vara historiens största pansarslag. Kriget på östfronten var inte bara ett krig mellan två nationer och deras allierade, utan i högsta grad även en ideologisk kamp mellan nationalsocialism och kommunism, där kommunismen gick segrande ur striden. Denna gigantiska kamp skördade många offer, vars namn ingen längre minns, medan andra tog plats i historieböckerna, som den tyska officeren Henning von Treskow, fältmarskalken Erich von Manstein, den ryske överlöparen general Andrei Vlasov och österrikaren Lothar Rendulich, den sovjetiska kvinnliga jaktpiloten Linda Litvjak, fältmarskalk Georgi Zhukov och stridsvagnsgeneralen Pavel Ratmistrov. Slagfält från den tiden som Kiev, Moskva, Sevastopol, Stalingrad, Charkov, Kursk, Korsun och Vitebsk finns också i det historiska medvetandet. Tanken med denna bok är inte bara att presentera själva slaget, utan också att sätta in informationen i ett större sammanhang och ge läsaren en bredare bild av kriget på östfronten. Därför skildrar vi även slaget ur soldaternas perspektiv, till exempel vad som motiverade soldaterna i strid och hur livet i fält kunde te sig. Men vi berättar också om befälhavarnas göromål kring allt från förbandens matförsörjning till ledningen av själva striden. Vi tar naturligtvis också upp Hitlers och Stalins strategiska överväganden inför och under detta gigantiska slag. Vårt intresse för slaget vid Kursk sträcker sig långt tillbaka i tiden. I början av 1990-talet skrev vi en artikel om slaget. Vi misstänkte att mycket av det som påståtts i den gängse historieskrivningen var tvivelaktigt. Den officiella sovjetiska bilden av striderna hade blivit den gällande. Och när vi 1995 fick möjlighet att forska i det tyska krigsarkivet i Freiburg kunde vi konstatera att våra misstankar var riktiga och att omfattningen av de allmänt spridda felaktigheterna till och med var större än vi anat. Därefter kunde vi vid ytterligare fyra tillfällen forska i detta arkiv, och detta har efterhand fördjupat vår bild av slaget vid Kursk. Från första stund arbetade vi med syfte att beskriva detta slag i bokform, och år 2000 presenterade vi det faktaunderlag som vi funnit i arkivmaterialet. Vi har därför avstått från en alltför omfattande notapparat i denna volym och hänvisar den särskilt intresserade till vår Kursk 1943 A Statistical Analysis, Frank Cass, London. I vårt arbete med boken har vi haft möjligheten att använda tyskt arkivmaterial från Freiburg och Washington, men däremot inte ryskt arkivmaterial, utan där har vi fått förlita oss på andra forskares verk. Vi har haft stor hjälp av Dupuy-institutets omfattande studie av tyskt och ryskt arkivmaterial, och vi har diskuterat dessa källors trovärdighet med Chris Lawrence på Dupuy-institutet. Vi vill tacka Wolfgang Schneider och Lars Jansson för deras hjälp. Stål, stål, stål. Det var krigets tredje sommar. De två tidigare hade slutat i katastrof, men denna gång måste det sluta annorlunda. Nikita Chruschtjov, som på plats hade upplevt Kiev 1941 och Charkov 1942, såg sammanbitet bort mot general Nikolaj Fatutin, befälhavare över Voronezh-fronten, som gav order till generallöjtnant Pavel Ratmistrov att anfalla.